Psykiatrikerna.
Varmt välkomna till Psykiatrikerna med mig Simon Kjaga och min kollega Anders Hansen. Idag träffar vi Daniel Dennett från Tufts University. En av de filosofer som kanske mest av allt intresserat sig för medvetandet och också diskuterat medvetandet ur ett neurovetenskapligt perspektiv.
Precis, och jag läste Dennett för ett par år sedan. Det var min brorsa som tipsade om honom och han har skrivit ett antal oerhört inflytelserika böcker får man säga om evolutionen och medvetandet. Och en av de här skrev han på 90-talet som heter Consciousness Explained. Och hans syn på det här, det var lite grann att medvetandet är liksom inget, finns inget mystiskt i det, utan det har utvecklats för att det ger evolutionära fördelar. Och han har kallat medvetandet för en bag of tricks, alltså ett antal tricks som hjärnan gör och som lurar oss tro att vi är medvetna, därför att det har varit en rent evolutionär fördel, det har hjälpt oss överleva så att säga.
Och han har ju just, apropå det här bag of tricks, så har han diskuterat det här utifrån att vi nästan har en ovilja mot att se på medvetandet som en bag of tricks, att vi gärna vill att medvetandet kanske ska vara lite mer komplext än vad det faktiskt kanske egentligen är.
Ja, verkligen. Han plockar ner det här på jorden då lite grann. Och jag personligen tycker att medvetandet är den mest spännande av alla vetenskapliga frågor, måste jag säga. Och jag har ägnat alldeles för mycket tid åt att fundera på medvetandet, vad det är, och läsa allt om det. Och det är liksom var den förklaring som jag själv har tyckt känns troligast, det är att evolutionen har ju sakta byggt hjärnan under många miljoner år och hela tiden lagt på saker. Man brukar säga att evolution is a tinker, not an engineer. Och det här var något vi tog upp med avsnittet med David Linden. Mm. Så att vi har liksom väldigt gamla strukturer evolutionärt i huvudet, det man kan kalla det ibland för reptilhjärnan. Och så har sakta evolutionen byggt på nya funktioner. Och det här har slutat med att vi har ett stort mishmash av en massa olika system i hjärnan som ibland drar åt olika håll, som vill olika saker. Om vi sitter och har en godispåse framför oss så har vi liksom system i hjärnan som skriker sätt i dig allt det där, för det är kalorier. Och sen har vi andra system i hjärnan som bromsar oss och ber oss tänka på stundande badsäsong eller vad det nu kan vara.
Tänker du mycket på den eller?
Nej, just det exemplet så tänker jag. Det gör jag kanske inte, men poängen är att i den här kakafonin av röster som hjärnan utgör med en massa olika system som drar åt olika håll, så behövs det någon slags kontinuitet. Det behövs någon som fattar avgörande beslut, och det är där medvetandet kommer in.
Det är intressant att du säger det. Jag läser just nu den här biografin om Leonardo da Vinci, och det sista jag läste här är hur han beskriver, jag menar, han var ju en fantastisk, han hade en fantastisk förmåga att observera saker, och vid något tillfälle så beskriver han skillnaden mellan en punkt och en linje är egentligen ur ett tidsperspektiv. En linje är ju en punkt utdragen över tid så att säga. Och på så sätt skulle man också kunna tänka sig medvetandet, att det är ett sätt att försöka hantera det här flödet av tid i relation till
exakt
vår egen upplevelse.
The way I see it is that consciousness would not be there just for the sake of it. It must solve some kind of evolutionary problem. And if you have a simple organism, such as a bacteria or something, they don't need a consciousness because it's just a bunch of reflexes where basically I have to paddle in the direction where the concentration of food is the highest. But as you move up to more complex organisms, the world gets increasingly more complex. And since evolution is more of a tinkerer that adds stuff, you have a brain which is basically compiled of a number of subsystems that could sometimes compete against one another. And sort of in order to keep track of all that, to maintain a output, a behavior, that's where consciousness solves a big problem, I think. Would you agree to that?
I think that's roughly right, and the problem gets very severe in one species above all others, and that's us. And it's because of our having brains that are equipped with language. And language creates a whole new set of problems that no other organism faces. And I have recently been thinking of this in terms of degrees of freedom. In one sense, every organism's recurrent question at every moment in its life is, what do I do next? So if every organism is thinking, you know, now what do I do? Well, if you're a thinking organism, then the question is elaborated. Now what do I think next? And in the case of us human beings, the things that we can think about are not quite numberless, but just about. it even outruns language in a way. We can daydream about anything we can see or perceive or imagine. And all of these possibilities can be seen from the point of view of an engineer as degrees of freedom. These are possible directions for the organism's activities to go, and they need to be controlled. Well, you can't control them all. There's just too many. And moreover, there's no master controller, no conductor of the orchestra in there. It has to be self-controlling. That is, the parts have to control each other. And so you get a competitive process, which also includes the forming of coalitions, and a sort of unity is achieved and maintained in the face of tremendous possibilities of wandering away, of trains of thought that lead nowhere. And what consciousness is the ongoing contention between all of these different possibilities for occurrence in the brain. And it occurs at many different levels. There's no one place where the battle goes on. And it's only in retrospect that we can identify the key players, the ones that achieved enough sort of political influence to be memorable.
Så medvetandet löser liksom ett problem, för det finns ett oändligt antal tankar i princip som vi skulle kunna tänka, och ett antal olika spår hjärnan kan ta av. För att inte det ska bli spretigt åt alla tänkbara håll, så kommer medvetandet in.
Är det så att vi tänker många olika saker, men att medvetandet begränsar det vi uppfattar som att vi tänker, eller begränsar medvetandet faktiskt det vi tänker?
Ja, det är en bra poäng, men förmodligen så sker väl allt det här under medvetandets radar på något sätt. Men vi måste ändå hålla ett konsekvent beteende utåt på något sätt. Annars så spretar vi åt alla tänkbara håll då. Och det är liksom, det är ett stort evolutionärt problem som det löser. Ett annat sätt då, som jag också har sett på det, är att känslor av olika slag, de är ju i grund och botten överlevnadsstrategier. De försöker tilta oss till vissa beteenden när vi blir rädda eller upprymda eller vad det nu kan vara. Och själva grunden för känslor är ju att vi är medvetna om dem. Så att det också skulle kunna vara så att det finns en möjlig palett, så att säga, att måla känslor på. Om inte...
Det är ju någonting som vi diskuterade lite med i det här avsnittet med Josef Ledoux. Just om den kognitiva aspekten av känsla, och inte minst oro, ångest och rädsla. Att det är en viktig komponent i den upplevelsen.
Precis. Och vad säger då Daniel Dennett om det?
One of our greatest strengths, and one that I don't think we share with other species at all, is the capacity to reflect on our own emotional reactions and reconsider their import. As a psychiatrist, you must have a deep appreciation of how simply putting a feeling of dread or a pain or a bit of depression or a fear in a different context, simply getting people to recognize it for what it might be, can in itself profoundly alter the person's response.
Det är oerhört intressant det han tar upp nu, just den här förmågan vi har till att på något sätt objektifiera våra egna upplevelser, ger oss en möjlighet att faktiskt kontrollera vårt beteende.
Verkligen, ta ett kliv tillbaka och ta ett helikopterperspektiv. Och det är ju grunden för väldigt mycket psykoterapeutiska insatser. Det handlar ju om det, liksom, att förstå.
Absolut, ja, men så är det ju.
Jag vet att medvetandet har ibland betraktats som lite flummigt att forska på. Sådär. Samtidigt så tycker jag att man kan säga, som den svenska professorn Hugo Lagercrantz har sagt, att forska på hjärnan utan att forska på medvetandet, det är som att forska på mag-tarmkanalen utan att ta hänsyn till matsmältning. Så det ligger någonting i det, att det är väldigt fundamentalt, men det har kanske ansetts lite flummigt därför att det har varit väldigt svårt att testa de här sakerna.
Och han säger ju vid något tillfälle i sin tidiga karriär, tror jag, med någon föreläsning på Harvard eller så, att när han där möttes av ledaren för labbet där, så ska den här labbchefen sagt att om man forskar på en cell, då är det neurovetenskap. Om man forskar på två nervceller, då är det psykologi. Och allt annat är bara humbug liksom.
Mm. Jag passade i alla fall på att fråga dig, hur har synen på forskning kring medvetandet förändrats under den senaste tiden?
When I started out, the only people in the sciences who would talk about consciousness at all were sort of neurologists on the eve of their retirement or professors emeritus of psychology. It was considered not a dignified topic because it was just too far away from experimental work, too far away from theory. Let the philosophers, if they must, natter on about this difficult subject. It was not anything that a scientist could yet talk about with a straight face. That attitude was quite strong when I got into the area, and I remember my earliest forays in the libraries, in the medical libraries and scientific literature, were very frustrating because although there were a few brave souls who ventured ideas, they were usually quite reticent to raise the issues of consciousness. But that changed all dramatically, about the time that my book Consciousness Explained came out. And suddenly, everybody was writing a book on consciousness. And some of them were very good.
Så medvetandet har verkligen tagit klivet från att vara bara liksom filosofiska spekulationer till att bli tung neurovetenskaplig forskning.
Och vad är det? Är det liksom frammarschen av neuroimaging som har gjort det möjligt att adressera den här typen av mer komplexa frågeställningar? Eller vad är det som möjliggjort det här stora intresset?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det är allt sammantaget. Att det är bättre, mycket, mycket bättre tekniska möjligheter att studera hjärnan i detalj, i högre upplösning, i även upplösning tidsmässigt och sådär. Förstå liksom storskaligt hur olika områden samverkar och så. Den möjligheten är mycket bättre nu än för 10 eller 20 år sedan. Och då kan man plötsligt ställa de här mer grundläggande frågorna som vi har haft. Och hur fungerar egentligen minnen i detalj som vi hade förra avsnittet med?
Mm. Och på något sätt så är det ju svårt att inte intressera sig för just de här stora frågorna, och det är ju fantastiskt den utveckling vi ser just att forskningen och den neurovetenskapliga forskningen i synnerhet adresserar den här typen av frågor som är väldigt allmänmänskliga.
Vi har ju frågat väldigt många gäster här i psykiatringen om de tror att vi kommer kunna förstå medvetandet rent neurovetenskapligt, alltså förstå vad händer i hjärnan när vi blir medvetna. Och svaren har ju skilt sig ganska mycket. Vi har haft Erik Kandel till exempel, Nobelpristagaren. Han var övertygad om att vi kommer att lösa medvetandets gåta eller förstå det i detalj i framtiden. Mm. Samma sak sa Joseph Ledau. Richard Dawkins däremot, evolutionsbiologen och författaren, han var lite mer tveksam. Han sa så här:
Well, I think we will, but I, on the other hand, my gut says we won't, but my mind says we will.
Why does your gut say we won't?
Oh, because subjective consciousness is such a baffling thing. I mean, the feelings that I have of well, looking at this white tablecloth, looking at these brown chairs. I mean, what is that about? It's, you know, I know I have consciousness, and I believe you do, but I can't share your consciousness.
Exactly.
All sorts of mysterious things about it.
I didn't know that Richard had that residual skepticism about this, but then I'm an incurable optimist, and I've seen so much progress in my own career, in my own 50 years in the field, that I feel more confident than ever that we're going to have a good theory of consciousness that will, I mean, good in the same way that we have a good theory of, say, reproduction or digestion, metabolism, the immune system. We'll understand consciousness at the same level, I think.
Det är ju roligt att de har lite olika ingångspunkter där, och vad jag förstår så är Dawkins och Dennett relativt goda vänner också, lite sådär intellektuella vapenbröder.
Verkligen, och båda är ju enormt stora beundrare av Darwin. Och Dennett skrev en bok som heter Darwin's Dangerous Ideas, som tar upp att fram till Darwin så trodde man att något så fantastiskt som människans hjärna, det måste liksom ha en skapare. Om man tar till exempel en avancerad klocka, så finns det en urmakare som har byggt upp den här klockan. Och då trodde man att men då måste något så fantastiskt som hjärnan, som är mycket mer avancerad än den mest avancerade klockan, den måste också ha en skapare. Och det Darwin visade, det var ju att man, det här, så behöver det absolut inte vara, utan genom naturligt urval så kan något så komplext som den mänskliga hjärnan faktiskt uppstå som en rent naturlig process. Och det var ju, när han la fram det här på 1800-talet, en bitvis ganska farlig idé, för att det ifrågasatte ju många maktstrukturer i samhället och så, inte minst kyrkan. Så låt oss höra lite mer vad Daniel Dennett säger om det. Och predicament, ska jag säga, det betyder svår situation.
Darwin showed us how you could get brilliant design out of a mindless, motiveless, foresightless, purposeless process, natural selection. And if our brains are not only products of that, but themselves are operated by processes which are profoundly Darwinian in the way they operate. That is, let me put it this way. You've got, by latest count, 86 billion neurons. They're pretty clueless. They don't know much. They don't know much of anything. Not a single one of them knows where Stockholm is. But you do. And the idea that the mindless activities of even billions of neurons can create a thing, an entity, a system that can love and hate and promise and fear and anticipate and know where Stockholm is, that's pretty hard to fathom how that's possible. But it is, and we just have to, unlike the sort of common traditional reaction to say, well, it's just got to be a miracle. I belong to that camp of researchers who say, well, let's assume that it is possible and see if we can figure out how it's done. And we're making great progress. It's great fun. And I think the very progress that we make is unnerving to many people. They don't want to know the progress we're making because to their imaginations, it looks as if we're draining off the miracle. All the magical stuff is slowly draining out of their brains, and there's not going to be anything left to be wonderful. Whereas I think it's really just the other way around. The more we know about how it's done, the more wonderful it seems.
Exactly. I totally agree. And another aspect of that is, if you have a biological view on the brain and your behavior, to some patients that's relieving. And when I tell them that anxiety is something that is normal, that has evolved to protect us from predators and from harms, from in a world where there was a lot of more danger than there is today, that's not trivializing the problem, but it's sort of empowering them and takes some of the stigma away and say that, okay, we are like this and it's not a disease. We have evolved to be like this, and let's fix it.
Yeah, and if you start thinking about consciousness as a bag of tricks, and then you think, what a wonderful bag of tricks it is, and how our predicament is individually is a little bit like Robinson Crusoe or the television character MacGyver, who's constantly confronted by novel predicaments, threatening problems and puzzles. And if we just use the tools we've got and think hard and don't get panicky, we can think our way out of these problems. It's wonderful.
Tycker du att det är trivialiserande, Simon, att se på hjärnan utifrån det här biologiska perspektivet? Och till och med medvetandet skulle kunna förklaras som processer i den här kilotunga klumpen innanför skallbenet?
Alltså, å ena sidan så vill jag ju förhålla mig lite mer objektivt till de här sakerna. Och det finns ju nyfikenhet här. Jag menar, även om det går att förklara, ska säga, biologiska mekanismer bakom medvetande, så måste det vara oerhört komplexa mekanismer som ändå underförklarar det. Men jag tror att jag i tidigare podd också ändå beskrivit lite min egen bakgrund från med tibetansk pappa och sådär, där det finns en tradition kanske av lite mer ska säga, magiskt influerad buddhism och så. Och det finns ju någonting väldigt tilltalande med den här känslan av att man står inför ett mirakel, man står inför någonting som man inte kan förklara. Man blir liksom på något sätt så upprymd också och euforisk inför den här möjligheten till mirakel. Så jag kan verkligen känna med Dawkins här att liksom intellektuellt så är det ju självklart så att det borde gå att förklara. Det borde inte vara en omöjligt att förklara objektivt. Men jag kan verkligen känna känslomässigt också att det, på något sätt så vill man ju gärna att det ska finnas några mirakel kvar i världen.
Mm. Daniel Dennett har inte bara intresserat sig för mer den typen av teoretiska spörsmål, utan han har också kommenterat samhällsutvecklingen under många års tid. Och jag tyckte det var intressant med tanke på att vi lever i en tid där allting blir bättre. Vi lever längre, vi är friskare, vi utsätts för mindre våld och så vidare. Men samtidigt så ifrågasätts ju sanning och fakta på ett sätt idag som vi faktiskt inte riktigt har sett tidigare. Så min fråga till Daniel Dennett var: hur tror du att man kommer se tillbaka på dagens värld 100 år framåt?
Well, if there's anybody to look back in 100 years, I'll be glad for that. I think there will be, but that's because I'm an optimist. We certainly have created the power, the competence, the capacity to destroy life on the planet, including ourselves, if that's the way things go. But I think that we also have enough insight and basic goodness to avoid that, but only if we can solve some of these really distorting problems that now are affecting the very fabric of society. You mentioned the sort of loss of interest in knowledge and truth. It would be comical if it weren't so terrifying. People who routinely accept and are grateful for the protection of biological sciences in the form of drugs and antibiotics and everything you can buy in the pharmacy, and who get around the world in airplanes and cars and other magnificent creations of science and engineering that has been conducted with an extreme and precise concern for truth, for getting the facts right. Here's the whole world dependent on the gathering of information, the sorting out of truth from falsehood, and yet to have these people pretending that who cares what truth is? It's all just one story or another. This is a cosmic farce. And it would be funny if it weren't so tragic. And we have to see what we can do to reignite a respect for truth.
But we all know that civilization is very fragile. And in this era where we have this tremendous technological change, how do we make sure that this thin layer of civilization is not just eroded?
I think we don't all know how fragile it is. I think, for instance, many of the people who gleefully cheer on the cultural and social vandals that are dismantling the traditions of truth-telling and civility and respect for office and so forth, the very people that are cheering as that's those traditions are abridged have no idea how good they have it and how fragile that goodness is. I would like to maybe to plunge them all into the world of people living in failed states under the conditions of terror and misery and starvation and disease that is the alternative, and see if they couldn't thereby come to rekindle their respect for the rule of law and the importance of telling the truth.
När man lyssnar tillbaka på den här intervjun så tycker jag man hör saker som man tänker på saker som man inte noterade när jag satt och pratade med honom. Varenda ord är liksom avvägt och varje mening, säger han verkligen något med det? Så oerhört koncist och verbalt. Det slås man av när man pratar både med honom, och samma sak med Richard Dawkins eller Sam Harris och så vidare.
Ja, men det är ju någonting som de har gemensamt, just det här tilltalet som är väldigt reflekterande, och man känner verkligen att de väger orden på guldvåg. Och jag tycker själv att förmånen att träffa de här personerna, prata med dem och sen så lyssna på intervjun och diskutera med dig, Anders, det ger verkligen en extra dimension till det här, och det är verkligen ett nöje att lyssna på en sån person som Dennett.
Men det är verkligen, han har sagt det i något sammanhang, att han är autodidakt, han är självlärd så att säga, intellektuellt. De största kunskaperna han har tillägnat sig, det har han gjort genom diskussion med kloka människor i sitt liv.
Inte bara kloka människor faktiskt. Jag tror att han skrev i kloka forskare, för att vara väldigt specifik. Vilket ju är rätt roligt med tanke på att hela här podden handlar i väldigt stor utsträckning om samtal med kloka forskare.
Ja, så vi har liksom gått i hans spår lite grann.
Ja, det kan man säga. Fast jag tror han säger i det här citatet flera hundratals kloka forskare. Och vilket där är vi inte än.
Det här är vårt 29:e avsnitt av Psykiatrikerna, så vi har några kvar. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Psykiatrikerna med mig, Anders Hansen, och med min kollega Simon Kjager.
Psykiatrikerna.